P1, Sveriges Radio.
Och jag heter Ivar Ekman. Minns ni Lisa och den ljuva musiken på Majdan? Det var för ett drygt år sedan som vi på Konflikt besökte Kiev mitt under brinnande revolution och fångade Lisas sång från en av barrikaderna. Frågan vi ställde då var om Ukraina stod på randen till krig, och svaret på den frågan har vi fått med all tydlighet under året som gått. Men nu är vi tillbaka i Kiev för att ta reda på hur det gått med resten, med alla de förhoppningar och drömmar som fanns här bland de brinnande barrikaderna. Drömmar som ju var ivrigt påhejade av Sverige och resten av västvärlden. Lisa sjöng om att hopp och kärlek skulle blomma i ukrainarnas hjärtan. Men hur är det med den saken idag? Frodas hoppets blomma, eller är den på väg att vissna? Välkomna till Konflikt, idag från Kiev. Om Ukraina, där revolutionen och landet kämpar för sin överlevnad. Förutom av kriget i öster hotas hoppet av ekonomiskt sönderfall, självsvåldiga oligarker och en djupt rotad korruption. Hör om parallellpoliser i Charkiv och pressade pensionärer i Kiev. Men vi börjar med det plågsamma mysteriet kring vem som egentligen sköt ihjäl demonstranterna på Majdan.
Кого-то убили, блин. Нифига себе, прямо здесь.
Ett skott ljuder och mannen med mobilkameran som fram tills nu filmat den bleka februarisolen som sänker sig över Majdan. Han ser sig chockat omkring. Vad fan var det där, säger han. Skjuter de igen? Kameran vänds mot en grupp människor som snabbt samlats kring den skjutne. Någon har dödats, säger mannen med kameran. Jag tror han träffats av en krypskyttskula. Ett drygt år efter att de här bilderna togs träffar jag en person som var där då klockan 16:50 den 20 februari 2014. Anledningen att hon vet så precis när det hände var att det var hennes man som sköts. Hon har ett fång röda nejlikor i handen när hon kommer ut från tunnelbanan. Om det inte gör något så skulle jag vilja gå till Oktoberpalatset där det hände, säger Maria Kwiatkowska. Och vi vandrar tillsammans ner för den branta Kullerstensgatan som i hela sin längd är prydd med blommor och foton på de som dödades den där dagen. Gatan, som förr hette Institutskaya, har blivit ett enda långt minnesmärke och har bytt namn till De himmelska hundras gata. Det är så de kallas, Majdans martyrer. Marias man, Volodymyr Melnichuk, sköts på en avsats en bit ovanför gatan, just utanför det ljusgula Oktoberpalatset. Efter att Maria satt sig på huk vid Volodymyrs minnesmärke, lagt ner blommorna och stillsamt smekt porträttet av sin man, berättar hon att han inte var där som demonstrant. Han var där för att hjälpa till att städa. Oktoberpalatset hade använts av inrikesstyrkorna som efter sammandrabbningarna tidigare under dagen, då de flesta människorna sköts ihjäl, hade dragit sig tillbaka. Ingen visste det då, men det var början på slutet för den dåvarande presidenten Janukovics regim. Och vid det här laget, sent på eftermiddagen, var det stillsamt på Majdan. Så Maria, Vova, som hon kallar Volodymyr, och en god vän hade bestämt träff utanför palatset för att hjälpa till att röja upp när skottet föll. Vova dog nästan direkt. Och än idag vet inte Maria vem det var som mördade hennes man.
Nej.
Det finns många teorier, men än så länge inga svar. Och jag vet inte om jag någonsin kommer få ett svar, säger Maria Kwiatkowska där hon står vid sin mans minnessten. Och just det, bristen på svar om vad som egentligen hände den där februaridagen, kulmen av den 3 månader långa revolutionen, när mer än 50 demonstranter och drygt 10 poliser sköts ihjäl under loppet av några timmar. Det har blivit en av det postrevolutionära Ukrainas mest infekterade frågor, och även ett slags mått på hur nytt det nya samhället egentligen är. Den politiska analytikern Sergej Taran, han menar att det vi ser är det gamla, korrupta systemet som fortfarande lever kvar.
Before Maidan, the court system was awful. On the other hand, despite of Maidan, we did not have the file scale reforms in the court system even now. It is one of the very important factor which explain why we still don't know who was involved in killing people in February last year.
Det gamla rättssystemet var hemskt, säger Sergej Taran, politiserat och korrupt. Och än har det inte reformerats, vilket är en av anledningarna till att någon ordentlig förklaring till vad som hände i februari förra året ännu inte finns. Och bristen på en officiell sanning har förstås öppnat vägen för en flora av konspirationsteorier. Om allt från direkt rysk inblandning till att skulden lagts på såväl CIA-krypskyttar som den nya regeringen i Kiev. Till den här röriga bilden har att flera journalistiska utredningar som gjorts av bland annat BBC och Financial Times visat att det inte bara var polisen som sköt utan även demonstranterna.
Hi. Ivar, nice to meet you.
Det här bekräftar också Sevgil Musajeva, chefredaktör för den respekterade nättidningen Ukrainska Pravda, som var där på Majdan i februari förra året.
A lot of people say that at 8 o'clock or it was 7 o'clock, one of the protesters began and started to shoot police, and that's why police they began to run.
Vi var många som såg demonstranter som sköt först mot polisen, vilket var anledningen till att poliserna började dra sig tillbaka, säger Musajeva, som själv var djupt engagerad i protesterna. Men hon menar bestämt att sanningen måste vara komplett och att alla skyldiga måste ställas till svars.
Because if we want to get law in our country, if we European country, we need to understand who should it from this side and from another side, not only the side of riot police, because in protester side they also killed people. If we want to live in peace, we need to show surnames from both sides, not only from the side of riot police but protester side too.
Om vi vill vara ett europeiskt land med riktig lag och rätt så måste vi veta om alla som skjutit, sa alltså Sevgil Musajeva, chefredaktör för Ukrainska Pravda. Och änkan Maria Kwiatkowska, hon håller med. Hennes sorg skulle inte dämpas av att de skyldiga ställs till svars, men det måste ske ändå.
Det här случится легче мне точно не станет. Но это должно случиться для того, чтобы ни у кого не возникло желания повторить такие действия. Вот любое преступление должно быть наказано.
Alla måste få sitt straff från de som gav orden till de som utförde den. Det kommer inte återföra de döda till livet, men det måste ändå ske så att det inte händer igen. Det sa Maria Kwiatkowska vid minnesstenen för sin man Volodymyr Melnychuk. Ja, ni lyssnar på Konflikt som idag sänds från lobbyn till Hotell Ukraina. Den monolit till hotell som från en kulle blickar ut över självständighetstorget Majdan i centrala Kiev. Det här är en symbolisk plats. Under de blodiga dagarna i februari förra året förvandlades just den här lobbyn till ett fältsjukhus och till ett tillfälligt bårhus. Det var hit Volodymyr Melnychuk bars efter att han skjutits och det var troligtvis också här, från ett fönster högre upp i huset, som hans mördare sköt. Nåväl, jag sitter här med 3 gäster som ska hjälpa oss att försöka förstå utmaningarna för det nya Ukraina. Det är Daniel Renetsky, ung ukrainsk journalist och översättare som hjälpte bland andra New York Times och bevakade senaste årets händelser i Ukraina. Och så har vi finska Yles Kiev-korrespondent Kerstin Kronvall och Andreas från Beckerat, Sveriges ambassadör till Ukraina. Vi börjar med dig, Andreas von Beckerath. Du är den enda av oss som var här i Kiev den där dagen. Vad är din bild av vad som hände då, den 20 februari 2014?
Min bild är att det som inträffade den 20 februari, man kanske ska säga att det började ju faktiskt skjutandet redan den 18 februari, men i mindre skala. Sen den 19 februari var det lugnare och sen den 20 så eskalerade våldsamheten ytterligare. Så min bild är att detta kom ju som en fullständig chock för det ukrainska folket. Sen protesterna inleddes den 21 november så hade ju enstaka demonstranter fått sätta livet till från med början på, eller mitten på januari. Men det var ju ingen som ens i sin mörkaste fantasi som hade kunnat föreställa sig att Janukovych-regimen skulle öppna eld mot sin egen befolkning. Detta var ju någonting som kom som en fullständig chock för ukrainarna.
Det här tvivlet då, Daniel Renetsky, vad säger du om utredningen som vi hörde om här i inslaget och hur den har skötts?
Ja, det är en bra fråga. Nu börjar jag tänka på då när Chris Chivers krigsrapporter från New York Times kom hit och jag började hjälpa. Så vi var där just på Majdan och såg de hemska bilderna som jag ser nu framför mig nästan. Där alla stod och grät och män bar kistor och man kunde höra musiken och alla kom med blommor. Alla blev chockade och vi försökte reda ut och se hur många av oss som saknades, för att folk sa jag kan inte hitta min man, jag kan inte hitta min pojkvän, och det blir ju hela tiden så. Och när vi stod där på Självständighetstorget så sa folk olika siffror, de kunde inte liksom komma överens hur många som saknades. Och när vi gick runt Majdan så kunde vi se liksom annonser och skyltar att jag är fru och jag heter så och jag söker min man, jag har inte sett honom på flera veckor och så. Och vi försökte ringa och alla bad om hjälp och började gråta och man blev ju chockad själv liksom. Så det är väldigt viktigt att liksom reda ut och se vem var det verkligen som sköt folk. Och såklart det var stor chock till hela nationen. Mm.
Kerstin Kronvall med finska Yle. Den här händelsen är ju, det är tydligt, den är redan väldigt central i det nya Ukrainas historia. Det ser man här utanför alla minnesmärken. Hur viktigt tycker du att det är att den utreds ordentligt?
Det vore oerhört viktigt tycker jag. Inte bara händelserna här i Kiev i februari utan också den här branden i Odessa den 2 maj 2014 där också ett 50-tal människor dog. Man kan inte gå vidare och hävda att Ukraina är en rättsstat om man inte redar ut det här tycker jag. Dessutom så är det ett mycket dåligt sätt att handskas med sitt eget folk att den nuvarande regimen inte går ut med all information man har med objektiv information om det här. Det är bara ett av många exempel på att den här regimen är väldigt dålig på att tala med sitt eget folk.
Men du som har följt det här, hur stor tror du att sannolikheten är att det kommer ske? Jag menar, det här är en händelse som med tidens gång försvinner längre och längre bak och blir väldigt svårare och svårare att reda ut kan man tänka sig.
Jag tror att ingen av oss kommer att leva när den händelsen reds ut av historiker i framtiden.
Den här dysfunktionella rättsstaten som det pratades om i inslaget, den har ju länge varit ett problem för Ukraina. Kanske det största problemet enligt vissa. Vad tror du är utsikten för rejäla, riktiga reformer och snart, Andreas von Beckerath?
Först och främst vill jag säga att jag håller med Kerstin i vikten i att de här händelserna utreds och att de ansvariga ställs till svars. Det är just nu ett öppet sår i ukrainska samhället. Och man kan ju dra vissa paralleller till Gongadze-fallet, den mördade ukrainska journalisten som mördades i början på 2000-talet där man fortfarande inte har ställt den skyldighet till svars. Vad gäller rättsstatsområdet så är ju det ett av nyckelområdena vad gäller reformarbetet. När jag gick på Majdan och pratade med demonstranter och frågade vad är det ni egentligen vill uppnå? Varför har ni åkt till Kiev för att demonstrera och protestera? så var det vanligaste svaret jag fick, det var att människor väldigt anspråkslöst sa, jag vill leva i ett normalt samhälle. Ett normalt liv i ett normalt samhälle. Och med det så menar de att de vill leva i ett samhälle där inte korruptionen är en del av vardagen. Och för att detta ska kunna ske så krävs det en fungerande rättsstat. Jag skulle också vilja nyansera bilden kanske lite grann att ingenting har gjorts vad gäller att utreda de här händelserna. Den ukrainska regeringen har ju bjudit in Europarådet som håller på att jobba på en rapport kring händelserna och har också önskat samarbeta med ICC, alltså internationella brottmålsdomstolen. Vad gäller reformarbetet i övrigt på rättsstatsområdet så har en ny lagstiftning antagits som ger medborgarna rätt till en fri och rättvis domstol och som stärker rättsväsendets oberoende. Sen har man en annan lagstiftning som kommer träda i kraft i slutet på mars som handlar om åklagarämbetet. Den tidigare lagstiftningen såg som en bidragande orsak till att åklagarämbetet ofta kritiserades för eller anklagades för korruption och korruptionsmisstankar. Så det finns saker som är på gång. Men den stora utmaningen nu är att implementera de här lagarna och visa att det verkligen leder till en konkret förbättring för människorna i vardagen.
Jag får fråga dig, Daniel Renetski, vad tror du att du kommer få reda på vad som hände i februari förra året? Och vad har du för någon förhoppning om att det här rättssystemet, som inte jag vet hur mycket direkt erfarenhet du har av, att det kommer förändras och snart och på ett sätt som kan göra riktig skillnad för Ukraina?
Man kan bara hoppas. Det är väldigt svårt och det finns för många frågor just nu. Och jag vet inte om jag får uppleva och se vem som får straff för de där skjutningarna den 20 februari. Men jag hoppas och håller tummarna att nuvarande regering ska göra sitt bästa för att sätta inför straffet de som är anknutna till de där skjutningarna. Och jag tycker också att det är otroligt viktigt för de som har förlorat sina nära och kära att få veta sanningen. Det är något som jag tycker är viktigt.
Och när det gäller rättssystemet i stort, har du någon erfarenhet av den här korruptionen som det ofta pratas om lite sådär i allmänhet?
Ja, när man pratar med folk, med vanliga liksom ukrainare, så klagar alla på korruptionen. Och det fanns ju fall till exempel när man tog körkort så alla säger att det är mycket lättare att ge pengar istället för att ta provet. Så det är mycket vanligt och jag hoppas verkligen att den här korrupta delen kommer att försvinna från rättssystemet.
Ja, vi ska ta oss vidare i den här sändningen och tillfälligt lämna Kiev för att ge oss ut i landet till en plats där Ukrainas framtid och utmaningarna för den framtiden kan se lite annorlunda ut jämfört med hur de ser ut från Kiev. Vi ska till storstaden Charkiv som ligger bara några mil från den ryska gränsen i östra Ukraina. Och nyligen sa den stadens borgmästare Gennadij Kernes nej till att erkänna Ryssland som ett aggressivt land, bland annat med hänvisning till affärsintressen. Radions Johanna Melén träffade honom över en inte helt behaglig kopp kaffe.
Och nu, som jag förstår, är...
Pite kaffe.
Nej, jag borde.
Borgmästare Gennadij Kernes avbryter mitt i en fråga. Drick ert kaffe. En god cappuccino med en bit napoleontårta av smördeg och vaniljkräm in vid sjuksängen några våningar upp på Hotel National vid Leninprospekten i Charkiv. Borgmästare Gennadij Kernes bor permanent här på hotellet som han äger. Sen attentatet förra våren då han besköts av en okänd gärningsman sitter han i rullstol och så här efter en lång arbetsdag tar han sängliggande emot besök. När revolutionsrörelsen som i Ukraina fått namnet Jevromajdan nådde Charkiv förra året misstyckte borgmästaren och nu pågår en brottsutredning där Gennadij Kernes misstänks för olagliga gripanden och misshandel av demonstranter som krävde den förra presidenten Viktor Yanukovych avgång. Det här är ett förfalskat rättsfall, säger Gennadij Kernes i sjuksängen. Å ena sidan kan man ju säga att nu är det upp till domstolen att reda ut det här. Å andra sidan kan man ställa sig frågan om det kommer att bli en rättvis rättegång.
А с другой стороны, можно говорить, что а будет ли честный суд?
Геннадий Кернес tvivlar eftersom man kallar brottsutredningen mot honom politisk. Och varför, säger han, utreds inte i samma takt attentatet som var nära att kosta honom livet?
А дело, которое по покушению на меня, вообще лежит где-то на полке и никто им не занимается.
I Charkiv beskrivs borgmästare Gennadij Kernes lite som stadens egen brukspatron med inflytande över det mesta. Den som vill göra affärer här gör bäst i att hålla sig väl med borgmästaren och hans vakter som är nästan overkligt bastanta överkroppar vaktar hotellet där han bor. Man skulle kunna säga att Gennadij Kernes är en kvarleva från det gamla styret under den förra presidenten Viktor Yanukovych, trogen det förr så mäktiga regionpartiet och med gott förhållande till Ryssland. När en ledamot av statsfullmäktige tidigare i år ville att församlingen skulle rösta för att kalla Ryssland en aggressiv stat, sa Gennadij Kernes nej.
Charkiv är en gränsande stad. Och vi alla vet hur många av oss связи личных.
Vi är en gränsstad. Vi vet alla hur många personliga och affärsmässiga band vi har till Ryssland. Därför vill jag inte att sådana ytterst politiska frågor behandlas i den här salen, sa borgmästaren.
Поэтому я хочу, чтобы такие вопросы очень-очень политические в этом зале не рассматривались.
Экологом. Эколог. Эколог.
Эколог, да.
I den vita minibussen som hoppar fram på Charkivs gropiga gator berättar Alexej Vedmitsky att han fram till våras förra året arbetade som ekolog. Nu är han klädd i den gråvita kamouflageuniformen som kännetecknar Charkivs nya poliskår. Kåren bildades här och i andra städer på initiativ av landets inrikesministerium när oroligheterna började i östra Ukraina för snart ett år sedan, som ett komplement till den vanliga polisen.
Ну, когда начали людей вот просто избивать на улице, как бы, меня это было, и милиция просто отворачивается, люди какие-то с палками там лупят.
Jag såg hur människor misshandlades på gatorna utan att polisen gjorde någonting, fick jag nog, säger Alexej Vedmitsky. Proryska aktivister tog precis som i städer som Luhansk och Donetsk kontroll över viktiga byggnader och utropade Folkrepubliken Charkiv. Här lyckades man stoppa dem och återföra staden i ukrainsk kontroll. Men för Alexej Vedmitsky blev händelserna förra våren ett bevis för att den ukrainska staten på egen hand inte klarar av att hålla ordningen. Hans poliskår av före detta taxichaufförer, en juvelerare, en bartender och affärsmän verkar i samma organisation som den vanliga polisen men utgör samtidigt en slags konkurrent till den. Alexej Vedmitsky och hans kollegor beskriver sig själva som en poliskår fri från korruption och som på riktigt är till för medborgarna. Det går inte att göra en herde av vargen, säger han, och menar att den gamla vanliga polisen är lika korrupt och inkompetent nu som då.
Ja, какая Лена? Ну ты скажи, я не решаю эти вопросы. Пусть Саша идёт ко мне.
Charkivs tredje rikaste man, miljardären Vsevolod Kozhemiako, lägger irriterat på telefonluren på sitt kontor där två porträtt hänger på väggen. Ett på Apple-grundaren Steve Jobs, det andra på den sovjetiska protestsångaren Vladimir Vysotsky. Under året som gått sedan president Viktor Yanukovychs fall med den ryska annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina har det för många blivit allt tydligare att det inte går att helt förlita sig på regeringen i Kiev.
Kiev живет чуть-чуть другой жизнью, чем этот регион, потому что мы прифронтовая зона и у нас гораздо более остро и быстро видны все проблемы сразу.
Kiev lever ett annat liv än regionen här. Vi är en zon alldeles vid fronten. Här ser man problemen mycket snabbare och skarpare, säger Vsevolod Kozhemiako, som äger jordbruksföretaget AgroTrade. När kriget kom till östra Ukraina startade han fonden Fred och ordning. De förser armén med ammunition, kläder och utrustning, ger stöd till sjukhusen och hjälper flyktingar. Vsevolod Kozhemiako har själv rest till stridsområdena och fört människor ut därifrån.
Потому что государство в опасности.
Staten är i fara, därför gör jag det här, säger han. Han stödde revolutionen förra året. Framförallt vill han se ett slut på korruptionen.
Сегодня это самая главная опасность для Украины сегодня.
Korruptionen är den största faran för Ukraina idag, säger han. Men Vsevolod Kozhemiakos ser ännu inga resultat från den nya regeringens sida.
При всем уважении к многим людям, которые работают в правительстве, мы должны признать, что системных изменений не произошло.
Med all respekt för många i den nya regeringen så måste vi erkänna att några systemförändringar inte har skett. Istället önskar sig Vsevolod Kozhemiakos större ekonomiska befogenheter åt regionerna i Ukraina. Decentralisering av makten, säger han.
Так называемая децентрализация власти.
På hotellrummet vid Leninprospekten i Charkiv ligger borgmästare Gennadij Kernes i sängen och ser på rysk tv från en gigantisk storbildsskärm på väggen. Kanske är det som pågår nu med brottsutredningen mot honom en sista strid mellan honom som representant för det gamla systemet och makten i Kiev som strävar efter att få bort dem som stödde den förra presidenten Viktor Yanukovych. Gennadij Kernes och Ukrainas inrikesminister Arsen Avakov, tidigare guvernör i Charkiv, beskrivs som personliga fiender. Kernes har bland annat anklagat Avakov för att ligga bakom attentatet mot honom förra året. I Gennadij Kernes ögon är det som pågår nu bara en fortsättning på den strid som länge pågått i Ukraina mellan de som har makten och de som förlorat den. Den som är starkast har rätt. Och styrkan sitter i att ha makt, säger borgmästare Gennadij Kernes.
Кто сильнее, тот и прав. А сила в чем? Во власти.
Ja, styrkan sitter i att ha makt, sa alltså Gennadij Kernes som är borgmästare i Ukrainas andra största stad, Charkiv. Det var Sveriges Radios Östeuropa-korrespondent Johanne Melén som hade varit där. Ni lyssnar på Konflikt som idag sänds från Kiev och som handlar om de enorma utmaningar som det postrevolutionära Ukraina står inför. Och om det till och med finns en risk att den ukrainska staten i längden tappar greppet. Och vi har alltså just hört om en sån utmaning, om de starka männen och ibland kvinnorna, oligarkerna som de ofta kallas, som länge tävlat om makten i Ukraina, över vanliga ukrainares huvuden. Jag får fråga Daniel Renetski, ukrainsk journalist och översättare. Tycker du att det är samma gamla maktkamp som vi ser idag, eller har någonting förändrats?
Det är inte riktigt samma, det kan man inte säga, för att jag minns i maj 2014 när Poroshenko skulle bli vald till president så frågade vi folk lite, vad tycker ni om presidenten Poroshenko? Han är ju också oligark. Det är kanske inte så bra att ha oligarken som president. Och det var en man som sa, jaha, men varför är ni så negativa mot oligarkerna? Det är kanske inte alls fel att ha en oligark vid makten. De vet hur man ska driva företaget. Och ett land, det är ju ett företag, fanns lite större. Det var hans attityd och det var intressant att höra. Och sen fortsatte han och sa att vi hade ju redan inte oligark vid makten, Yanukovych. Och vad hade vi? Han bara sprang ifrån oss och så låt polisen skjuta folket. Så det, folk tittar på det lite annorlunda. Och de...
Vad tycker du då? Vad tycker du om oligarkerna?
Jag personligen tycker att allting beror på hur man ser på det. Som sagt, nu har vi presidenten som är oligark och han bad oss att ge honom ett år. Och premiärministern sa att år 2015 kommer att bli enormt svårt för hela samhället. Så vi hoppas att år 2016 blir något bättre. Så vi får se, vi får helt enkelt ge dem chans.
Lite tid i vad som behövs. Kerstin Kronvall, Yles Kiev-korrespondent. Du har ju rest runt mycket i Ukraina. Det här med starka män som styr städer och områden lite som brukspatroner eller småpåvar. Det handlar ju inte bara om Charkiv, eller hur?
Nej, det finns en man som heter Kolomoisky som leder staden Dnipropetrovsk. Sen har vi Akhmetov som har stor makt i Mariupol-trakten. Och det handlar inte bara om att leda regioner, utan de här männen har också till en del helt sina egna små militärer som de finansierar. Och jag tycker att just nu i det här läget när vi har ett pågående krig så är kanske de här militära enheterna ännu farligare än den civila makt vi har.
Hur tänker du då?
Jag har sett tecken på när jag har träffat representanter för de här bataljonerna som inte tillhör den ukrainska armén, att de heller inte underordnar sig den ukrainska arméns ordergivning. Och i en situation där landet kan splittras på olika sätt, så är det ju en stor risk att ha beväpnade styrkor som inte följer samma ledare.
Det här med egna arméer, egna polisstyrkor, det har ju fått en del forskare att varna för en slags feodalisering av Ukraina. Hur stor är risken att det här är en process som på sikt åtminstone kan splittra Ukraina ännu mer? Vad säger du, Andreas von Beckerath, Sveriges ambassadör här i landet?
Ett par kommentarer. En kommentar är att det här är egentligen ingenting nytt för Ukraina. En person som Renata Khmetov hade ju under väldigt lång tid Donetsk ett väldigt starkt grepp. Sen är det väldigt stor skillnad mellan de här olika personerna som nämns. Kernes är en vald borgmästare och Cholomoyskij är en utsedd guvernör. Och jag tror att om man jämför dem så har Cholomoyskij ett betydligt starkare grepp om Dnepropetrovsk än vad Kernes har om Charkiv. Men jag tror att det är omöjligt att se det här problemet isolerat från den ryska aggressionen. För att den ryska aggressionen har gjort det betydligt svårare för Kiev att agera mot de här oligarkerna. Jag träffade ett par studenter från Dnepropetrovsk faktiskt igår och frågade vad de tyckte om Cholomoyskij. Och de konstaterade att de förstår att oligarker inte är bra för den ekonomiska utvecklingen, för demokratiseringen i landet. Men samtidigt menar de att en person som Cholomoyskij ändå behövs för att försvara Dnepropetrovsk mot de ryska aggressionerna. Och det tror jag, det får man inte glömma bort, att det har gjort det svårare att agera mot de här oligarkintressena.
Vad säger du, Daniel Renetski? Du har varit i Dnepropetrovsk också, eller hur? Hur upplevde du det där när du kom härifrån i Kiev?
Ja, jag kan bara hålla med ambassadören om... När jag var i Dnepropetrovsk och hälsade på min vän, så pratade vi just om oligarken och han sa att det är kanske inte så bra, men samtidigt så känner vi oss säkra när Kolomoyskij är här och styr. För att han sa, hade det inte funnits Kolomoyskij så kanske det blir ju Dnepropetrovsk People's Republic, man vet ju aldrig. Så på det sättet så tycker han att det var bra, jag håller med honom. Men samtidigt, det som ambassadören sa, att det beror på vilka oligarker man pratar om. Till exempel Kernes, han är ju representant för den gamla regeringen, för att han och Dobkin, de var ju med i regionpartiet hela tiden. Och folk är väldigt negativa, speciellt nu efter Majdan-revolutionen. Så det är liksom, det beror på vilka oligarker man jämför.
Nu har vi den här situationen med kriget, precis som ni påpekar, men den här analytikern som jag pratade med tidigare, han hävdade ju att oligarkerna har stött, till ganska stor utsträckning stött Majdan och den här revolutionen, men inte för landets bästa i längden, utan för att de varken vill ha den ryska situationen med en väldigt stark stat eller fri konkurrens. Fria marknader, för de vinner just på det här mellantinget lite grann, och det är därför de är så starka i Ukraina. Om man på sikt skulle göra någonting åt det här och vi försöker tänka bort kriget, vad skulle man kunna göra? Vad säger du, Kerstin Kronvall? Har du sett några idéer, hört några idéer om vad man kan göra åt den här situationen med de här starka männen?
Nej, där är jag nog lika svarslös som många andra, men jag tror ju att om man skulle kunna göra någonting åt korruptionen och om åt det korrumperade domstolsväsendet, om vi skulle ha en rättsstat, en stat där människor tror att det är värt att välja in människor i parlamentet för att stifta lagar som sedan efterföljs också när det går till domstolsbehandling, då skulle mycket förändras, men det är en oerhört långsam och lång process.
Vad säger du, Andreas von Beckerath?
Jag tror tre saker som jag tycker att man borde fokusera på. Det ena är att se över valsystemet som finns idag. I dagsläget så väljs ju radan, hälften av ledamöterna väljs proportionellt.
Radan är parlamentet, förlåt.
Ja. Just det, precis, parlamentet. Hälften väljs enligt proportionella vallistor och hälften väljs i enmansvalkretsar i majoritetsval. Och det är framförallt de som väljs i majoritetsval som anses vara särskilt sårbara för oligarkinflytande. Så det tror jag är ett viktigt steg. Och det är någonting som de politiska partierna har lovat att de nu ska ändra valsystemet, vallagen. Det andra som jag tror är viktigt är att oligarkerna har ju väldigt stort inflytande på stora delar av media. TV-kanaler inte minst. Jag tror att det är otroligt viktigt att försöka stärka den oberoende median så att det här inflytandet blir mindre. Och det tredje långsiktiga tror jag är att man måste fortsätta att stötta små och medelstora företag. För att på sikt så behövs små och medelstora företag för att utgöra en motvikt mot oligarkintressena.
Vi gör ju den här listan med saker som behöver göras längre och längre genom det här programmet. Har man börjat med de här reformerna?
Ja, absolut. Som sagt, vallagen har man lovat att man ska se över. Och jag skulle ändå vilja hävda att oligarkernas inflytande, som verkligen är en hemsko för den demokratiska utvecklingen och reformarbetet, trots allt har blivit mindre i det nuvarande parlamentet än vad det var i det förra parlamentet. Så jag tycker ändå att vi är på rätt väg.
Ja, nu ska vi vända blicken mot den ukrainska ekonomin som du touchade vid här sist när du pratade om företagen. Det senaste året har ju varit väldigt svårt för Ukraina, inte minst på grund av kriget i öster som ju krävt tusentals dödsoffer, men som också slagit sönder landets ekonomi. En ekonomi som redan tidigare var ganska gravt misskött. I år räknar man med att BNP kommer att krympa kraftigt med kanske så mycket som 10%. Samtidigt är statsskulden enorm och valutareserven närmast obefintlig. Under en tid nu har det pratats om en nära förestående statsbankrutt. Och även om den verkar ha undvikits, åtminstone tillfälligt med hjälp av ett reformpaket som antogs nyligen av parlamentet och ett stort IMF-lån som vi ska höra mer om strax, så är ändå utmaningarna fortfarande gigantiska. Och det märks inte minst i vanliga ukrainares liv. Larisa Semyonova är pensionär och konflikts Jesper Lindå hälsade på hennes i hennes lilla hemtrevliga lägenhet där hon bor.
Жизнь сегодня очень сложная. Сложная, потому что морально-психологический климат в стране очень напряженный в связи с войной.
Livet är mycket svårt. Det är hela det psykologiska klimatet som är ansträngt. Och det handlar såklart om kriget, säger Larisa, där hon sitter i sin fåtölj som är täckt med ett blommigt tyg. Larisa är 73 år, hon är pensionär och hon bor i en kommunalka. Ett sorts kollektivt boende där fyra små lägenheter delar ingång och hall. Det står gula tulpaner i fönstret och tittar ut över förorten Trojestina där tiovåningshusen ligger i långa, långa rader.
Sociala льготы очень низкие. Сегодня подорожал хлеб на 30%. Пенсия у меня 1100.
Den hjälp som jag får, den är väldigt liten, säger Larisa. Brödpriserna har gått upp med 30% och hennes pension är på 1100 grivnia. Det är ungefär 500 kronor i månaden. Och eftersom den ukrainska valutan har fallit som en sten så kanske den pensionen bara är värd 400 kronor senare i vår. Och alla kommunala avgifter, de stiger som raketer, säger Larisa. Som gaspriset, elräkningen och värmen. Och så är Larisas liv nu efter decennier som lärare i ryska och som rektor för en turistskola i Kiev. Nu när hon närmar sig 75 jobbar hon extra med läxhjälp åt barn för att överleva. Och så får hon hjälp från sina tre egna barn som tack gode Gud alla bor i Kiev. Och så får hon ta hand om de sju barnbarnen såklart. Men hon läste i veckan att Sverige lånat ut en massa pengar till Ukraina. Drygt 850 miljoner kronor. Hon är tacksam, det säger hon artigt. Men hon tycker inte om att hennes Ukraina står där med en utsträckt hand.
Jag är tacksam för att de hjälper oss. Так что, но мне не нравится, что моя страна стоит с протянутой рукой.
Larisa gillar inte alla de här lånen, vare sig de kommer från EU eller Ryssland. De ska ju en dag betalas tillbaka av hennes barnbarn. Det tänkte hon på i veckan när Stefan Löfven var här i Kiev och lånade ut pengar. Det var samma dag som internationella valutafonden IMF tog beslut om att låna ut mycket mer pengar till Ukraina. Men för att få låna pengar så krävs reformer tillbaka. Det handlar bland mycket annat om att ändra på skatt lättare att komma åt den enorma korruptionen och att ändra på energipriserna, vilket märks på räkningarna hemma hos Larisa. IMF-chefen i Kiev, han heter Jérôme Vacher. Det är en fransman i 40-årsåldern med blå slips. Han inser att det man kräver det är mycket smärtsamt, men tror att ukrainarna är redo att göra de här uppoffringarna.
The adjustment will be painful in the short term. I think the population is aware of this and is ready to make sacrifices, and of course at the same time there are also strong expectations to see significant changes.
Men för att alla de här smärtsamma förändringarna på kort sikt ska fungera för folk, så krävs det att deras starka förväntningar på att något ska ändras, att de infrias åtminstone på något vis, säger Jérôme Vacher. När Stefan Löfven var i Kiev så höll han tal på Kiev School of Economics. Han fick en fråga från publiken om inte hårda reformer skulle kunna leda till att populistiska politiska rörelser skulle kunna få luft under vingarna i kommande val. Vad gör man då?
We had in Sweden a financial crisis in the early 90s.
Stefan Löfven svarade, utan att jämföra med Ukrainas svåra situation, genom att berätta om hur Sverige hanterade den ekonomiska krisen på 90-talet. Och Göran Perssons ord, den som är satt i skuld är icke fri, hovrade ett ögonblick över Kievs centrum. Det finns en diskussion i Ukraina om risken för en ny kommande revolution, och den som ställde den här frågan till Stefan Löfven visade sig inte vara någon student, utan det var Ivan Verstjuk, ekonomijournalist på tidningen Kiev Post.
Look what happened in Greece after Greece had its austerity program pushed forward by the international creditors. They voted for Syriza. Why I don't think it's going to happen in Ukraine, because Ukraine is not Greece and there is no strong left parties in Ukraine. But still, population might get upset with the reforms.
Se vad som hände i Grekland. Efter åtstramningar som drivits fram av de internationella långivarna så röstade grekerna på Syriza. Nu tror Ivan Verstjuk inte att det kommer att hända i Ukraina, eftersom det inte finns någon stark vänsterrörelse här. Men folk kan ändå bli upprörda på grund av alla besparingar. IMF-chefen Jérôme Vacher inser även han riskerna med att gå för fort fram. Sånt här måste ta tid. Den stora utmaningen för landets ekonomi är såklart kriget i öster, säger han. Men konflikten har också inneburit att Ukraina och IMF idag har lättare att komma överens än tidigare.
Now it should be seen as an opportunity also to conduct reforms and deep reforms. As we know, it is often in times of crisis that there is an opportunity to put in place deep reforms. And the population is also, I think, they understand it is part of the survival of this economy and this country.
Konflikten är också en möjlighet. Det är kristider man kan genomföra svåra reformer. Och jag tror att folk då förstår att det är nödvändigt för att överleva, säger IMF-chefen i Kiev, Jérôme Vacher.
Мой дедушка и бабушка, ее дедушка и бабушка приехали в 904 году.
Hemma hos Larisa Semjonova så dukar hon och hennes syster fram en grön soppa kokad på ängssyra som de plockat själva. Till det så blir det nybakat bröd att doppa med. Det är mycket gott. Larisa tänker inte demonstrera eller ockupera något. Det blir så mycket död och hat av det. Hon minns sin grekiska farmor som knappt kunde prata ryska. Farmor och farfar kom nämligen hit till Ukraina 1904, innan den ryska revolutionen, för att jobba i gruvorna i Donbass i östra Ukraina. Hennes grekiska farmor, hon brukade säga att var bara en hedlig människa så går det nog bra. Och om någon kastar sten på dig, kasta bara bröd tillbaka.
Всегда мне говорила: будь достойным человеком и все будет в порядке. В тебя камнем, а ты хлебом.
I hope you will be the president after Poroshenko.
Я надеюсь, что будете президентом Poroshenko.
Нет, спасибо большое. Нет, у меня нет таких амбиций.
Och det var dagens producent Jesper Lindå som föreslog att Larisa Semyonova skulle ta över som president efter Petro Poroshenko. Men Larisa svarade att nej tack, några sådana ambitioner hade hon inte. Det här är alltså Konflikt som idag sänds från lobbyn till Hotell Ukraina i Kiev. Ja, ekonomin i Ukraina har ju säckat ihop och varit riktigt nära total kollaps. Vad säger ni som följt det här året nära? Hur illa ställt är det? Om vi börjar med dig, Daniel Renetski, som väl upplevt det här allra närmast.
Ja, folk tycker att det har blivit enormt svårt. Jag har varit på ett uppdrag här nere på öppen marknad i Podol och intervjuat två damer som satt där och sålde grönsaker och frukt. Och jag frågade, ja, hur känns det? Har det blivit bättre? Nej, sa hon. Pensionen räcker inte till. Jag har ju bara 1050 grivna per månad. Och jag betalar för gas och el sammanlagt 800 grivna. Och jag kan inte komma långt med 200 grivna. Så jag är tvungen att sitta här och sälja grönsaker och frukt. Men tyvärr finns det inte så många som kommer och köper. Och hennes väninna sa att medicin, det kostar också otroligt mycket, så de vet inte hur de kommer att överleva om de höjer gaspriserna ännu mer.
Vilket väl ska ske i april tror jag är bestämt. Men jag får fråga, har du märkt det personligen?
Ja, det har jag märkt. Till exempel jag brukar köpa müsli i en vanlig supermarket. I juni kostade det 19 grivna. Efter en månad så blev det 23 grivna. Nu kostar det 43 grivna, men när kursen var nästan 40 grivna per en dollar så var priserna 63 grivna. Så man ser den här skillnaden väldigt bra om man tar ett paket müsli till exempel.
Mm. Ja, och för oss andra så märks ju krisen på att allt nästan blir skamligt billigt när man kommer utifrån med kronor och euro och dollar. Nåväl, orkar ukrainarna alla de här prövningarna, alla reformer? Vad tror du, Andreas från Beckerat?
Men precis som sades i inslaget så är ju regeringens främsta utmaning nu är ju att visa att även om det på kort sikt kommer att bli svårare ekonomiskt och människorna kommer få prövas ytterligare, hög inflation, fallande valuta, högre gaspriser, dyrare åka i metron och så vidare. Samtidigt som det sker på kort sikt så är det viktigt att visa befolkningen att man också kan leverera positiva förändringar. Ett stort problem i Ukraina har varit bristen på tillit för politikerna. De har inte riktigt litar på att politikerna verkligen kommer leverera det de lovar. Och därför tror jag att det är otroligt viktigt för regeringen och för presidenten att nu faktiskt leverera konkreta bevis på att samhället håller på att förändras. Och där tror jag en av nyckelfrågorna är korruption. Jag tror att om befolkningen verkligen märker att korruptionsproblemet verkligen bekämpas och att det leder till en förbättring, så tror jag, precis som Daniel sa, att folk faktiskt är beredda att acceptera umbärande, eller förlåt, det sa sig i reportaget, att folk är beredda att acceptera umbärande på kort sikt om de vet att det leder till ett systemskifte i samhället.
Vad säger du, Kerstin Kronvall? Jag såg en undersökning som nu väl är kanske någon månad eller två gammal, men där det var 40-någonting procent som trodde att det skulle bli ett nytt Majdan. Vad tror du? Hur villig eller hur stor tror du att orken är när det gäller att stå ut med såna här prövningar?
Människor står ju ut med nästan vad som helst, men missnöjet med den nuvarande regimen ökar för varje dag, och jag talar ju med massor av människor varje dag och jag hör ju bara missnöje, och jag hör ju ingen säga att tack regimen, ni har visat oss att ni kan leverera förändringar, utan de säger att vi får bara försämringar medan Poroshenko själv lever gott och säljer choklad från sin ryska fabrik till ryska kunder medan landet är i krig med Ryssland och sånt här. Så att missnöje med uttryckligen Poroshenko stiger för varje dag väldigt starkt. Och folks lust att betala högre priser och klara sig sämre är väldigt liten. Och där tycker jag, och jag upprepar det jag sa här tidigare, att helt enkelt Poroshenko, Yatsenyuk, hela regimen är väldigt dålig att kommunicera till befolkningen varför man måste genomföra de här förändringarna. De är väldigt duktiga på att tala engelska med utländska statsledare och frottera sig med den internationella gräddan. Men att tala med sitt eget folk så att folk verkligen skulle tro på dem. Det misslyckas de med. Men sen det här med korruption, så är ju det att det är inte bara så att det är de höjdarna som håller på med korruption. En inbyggd korruption i det ukrainska samhället som påverkar ekonomin väldigt mycket är det att nästan alla som har ett lönejobb så får bara en del av sin lön officiellt och betalar alltså skatt på den. Och minst hälften av lönen är vanligtvis pengar man får i ett kuvert på företagets kontor. Det är pengar som inte redovisas av någon, pengar som har kommit in i företaget på något märkligt sätt och som går ut i företaget i löntagarnas fickor utan att gå via statskassan. Så den här korruptionen är så invecklad och så inkorporerad i hela samhällsbygget, så att alla människor måste göra någon förändring om vi ska slippa den här korruptionen. Och det vill människor inte. Vi tycker att det här är ett bra system när de får en del av lönen helt ograverad av skatter.
Jag måste fråga dig, Daniel Renetski, om en sak som vi hörde i inslaget, nämligen det här att kriget på något sätt kan föra någonting positivt med sig, nämligen att det är någonting som svetsar folk samman eller gör folk beredda att stå ut med större umbäranden än vad man hade gjort om det inte hade funnits. Tror du att det stämmer?
Det är viktigt att säga att folk är splittrade när det gäller vissa saker. Och som sagt, jag pratar med mycket folk. Och en del säger, ja, vi är redo liksom att stå och så vänta tills priserna ska liksom normaliseras. Men en del säger, ja, men nu hörde vi att vi fick pengar från Sverige. Men vi ser inte pengarna. Varför blir det liksom bensinpriserna? Varför blir det så? Vi har inte råd att liksom betala för el och gas och allting. Så missnöje växer, som vår kollega sa. Men samtidigt så finns det en del människor som tycker att vi måste bara vänta och ge chansen till nuvarande regering. Så det är lite olika.
Jag får fråga dig, Andreas von Becker, att om viljan finns här, hur stor tror du att viljan är på andra sidan? Kommer IMF, USA, Europa, Sverige backa upp Ukraina hela vägen?
Alltså både EU och Sverige kommer ju fortsätta stödja Ukraina. Det tyckte jag att inte minst statsministerns besök här i veckan illustrerade med all önskvärd tydlighet. Men den finansiella och ekonomiska hjälpen från EU och IMF, inklusive från Sverige, den är ju inte ovillkorlig. Utan vi förväntar oss ju resultat vad gäller reformagendan. Vi förväntar oss att saker och ting förändras i samhället. Och jag håller med Kerstin om att ibland så misslyckas regeringen med att kommunicera med de framsteg som faktiskt görs. Jag tyckte det var ett bra exempel nu i förra veckan när Radan röstade igenom de villkor som IMF krävde för att betala ut eller för att skriva under avtalet med Ukraina. Det rörde sig bland annat om att höja pensionsåldern, men det handlade också om att höja gaspriset med 3 gånger. Och det är en liksom brutal höjning, 3 gånger dyrare. Men verkligheten är den att detta är fullständigt nödvändigt. Man försöker nu att lägga om det ekonomiska systemet så att man fasar ut gassubventionerna och istället ökar socialbidragen för de mest sårbara i samhället. Och detta är någonting som varje regering och president i Ukraina har duckat för tidigare. Det är nödvändigt för att gasen är en av de främsta källorna för korruption. Det är nödvändigt för att ukrainarna använder 3 gånger så mycket energi och gas än EU-genomsnittet. Och det är nödvändigt för att det kostar ungefär 8% av BNP, dessa gassubventioner. Men det är klart att på kort sikt så är det impopulärt. Så att jag tror det är viktigt att regeringen och politikerna förklarar och kommunicerar varför detta är nödvändigt. Men jag tror också att vi i internationella samfundet har en roll att spela, att förklara att detta är plågsamt på kort sikt men nödvändigt strukturellt.
Jag får avsluta med att fråga dig, Daniel Renetski, som den enda ukrainaren i det här sällskapet. Du lever här. Hur ser du på framtiden och tillvaron? Vad är ljuspunkterna?
Ljuspunkterna? Många tycker att vi är med i EU, så tycker de att det målet är nått. Men jag förstår samtidigt att man måste göra mycket för att komma in i EU. I unionen. Och jag tycker att Ukraina måste liksom kämpa hårt. Och det kommer inte att bli lättare år 2016 som premiärministern säger heller. Det tror jag inte. Men vi måste stå ut det här. Annars blir det bara värre. Och vi vet hur det var för 10 år sedan. Så nu måste vi kämpa mot något annat.
Ja, men det får jag tacka er, översättaren, journalisten Daniel Renetski, Sveriges ambassadör Andreas von Beckerat och YLE-korrespondenten Kerstin Kronvall, som alla varit med härifrån lobbyn på Hotell Ukraina som ju tronar över självständighetstorget Majdan. Ett torg som i året som gått blivit ett revolutionsresemål, fyllt med minnesmärken som vi redan pratat om, men också fotoutställningar, patriotiska symboler och en del krimskrams till salu. Och frågan som ju genomsyrat dagens konflikt är om den här revolutionen och den kraft och de drömmar som föddes med den, om det räcker för att Ukraina ska klara alla de utmaningar vi pratat om idag. Det här är förstås ett ämne som vi kommer återkomma till i konflikt. Kanske om 1 år, kanske om 10. Vi får se. Producent hur som helst för dagens sändning var Jesper Lindå, tekniker Fredrik von der Palen och jag heter Ivar Ekman.